الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Vi fortsätter att gå igenom Kitab Riyad al-Salihin av Imam Nawawi rahimahullah ta'ala och vi påbörjade i förra veckan lektion eller kapitel 26 som handlar om Tahrim al-Bulm, förbjudet om att vara orättvis och att förtrycka. Och också skyldigheten att ge tillbaka och att rätta ut de orättvisor man har gjort i detta liv innan domedagen. Och vi stannade vid hadith 213 och det är hadith Mu'adh radiyallahu anhu annahu qal ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman. Mu'adh radiyallahu anhu sa i denna hadith att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam skickade honom. Och det berättas i hadith Ibn Abbas att han sa till Yemen. Och profeten a.s. sa till honom: du kommer att komma till ett folk som är Ahlul Kitab. Det första som du ska kalla dem till är shahadat wa an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Om de accepterar detta från dig, så informera dem om att Allah har förpliktigat 5 stycken böner som ska bes varje dag och natt. Och om de accepterar detta från dig, så ska du då berätta för dem att Allah har förpliktigat att de ska betala sadaqa som ska tas från deras rika och ges till deras fattiga. Och om de lyder dig i detta, så akta dig för att ta deras ärade ägodelar. Och akta dig för den förtrycktes åkallan, för det finns inget mellan dig, eller det finns ingenting som hindrar den, eller ingenting som är som ett hinder mellan dig och Allah, mellan den och Allah subhanahu wa ta'ala. Och akta dig för den förtrycktes åkallan, för det finns ingenting mellan den och Allah subhanahu wa ta'ala. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. En väldigt, väldigt viktig hadith som här berättas då från Mu'adh radiyallahu anhu om hur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam skickade honom till Yemen, som på den tiden inte var islamiskt. Och Yemen var i den södra delen av den arabiska halvön. När man läser om ordet Yemen i hadifer, så handlar det om den södra delen av den arabiska halvön. Så profeten a.s. skickade Mu'adh radiyallahu anhu till Yemen för att göra da'wah och kalla folket till islam. Och han sa att du kommer att möta ett folk som är Ahlul Kitab, judar och kristna. Och här finns det en viktig lärdom, och det är att den som har makt och auktoritet ska skicka ut folk för att göra da'wah. Det är hans skyldighet att sprida islam och att skicka ut folk för att göra da'wah till hans väg. Och om så inte sker, så får de lärda själva ta på sig det här ansvaret att resa runt för att sprida islam och det korrekta budskapet. Och här finns också en till lärdom. Och det är att profeten a.s. skickade Mu'adh ibn al-Jabal. Och vem var Mu'adh ibn al-Jabal? Var han inte en av de kunnigaste sahaba? Eller hur? En av de kunnigaste sahaba i halal och haram. Och det här bevisar en väldigt viktig punkt, och det är att de som ska ta på sig ansvaret att göra da'wa fi sabilillah ska vara folk som har insikt och kunskap och förståelse i religionen. Och det är inte för vem som helst att ge sig ut på da'wa-turné och att föreläsa och börja svara på frågor och ge fatwa och så vidare. Utan det är för folket av kunskap. Och det är en jätteviktig punkt. För det finns vissa okunniga sekter, som till exempel Jama'at Tabligh, som säger att man ska gå ut och göra da'wa och man behöver inte ha kunskap. Och när man konfronterar dem med dessa hadither, så säger de att gör da'wa och Allah kommer att ge dig kunskap. Ja, ni börjar i fel ände och det kommer bli rätt. Och så säger vi inte. Utan vi säger först, lär dig om islam och kalla sen till det du kan. Eller hur? Profeten Muhammad a.s. han sa ju klart och tydligt att فَلْيُبَلِّغَ شَاهِدْ مِنْكُمْ الْغَائِبْ, att de som har hört det jag har sagt ska förmedla till de som inte har hört. Så vad är det som förmedlas? Någonting man har hört. Någonting man har lärt sig. Och som araberna säger, فَاقِدُ شَيْ لَا يُعْتِي. Den som inte har något kan inte ge något. Om du inte har kunskap, vad är det då du ska kalla till? Vad är det då du ska förmedla till folket? Så kunskap är otroligt viktigt. Och det här nämner Allah Azza wa Jalla också i slutet på surat Yusuf alayhi salam. Där Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Qul hadhihi sabili ud'u ila Allahi 'ala basira ana wa man ittaba'ani." Säg, detta är min väg. Jag kallar till Allah med insikt, med kunskap. Jag och de som följer mig. Så vad är profetens väg alayhi salam? Och de som följer profetens väg, det är att de kallar till islam med vad? Basira, med kunskap. Och man förstår att den är att de som inte kallar till islam med kunskap är inte från de som följer profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och som våra lärda säger, att den som ger sig ut för att göra da'wa utan kunskap kommer att orsaka mer skada än nytta. Och vi säger inte som vissa juhal att det räcker med en god avsikt. De säger att hans nia är bra. Han gör da'wa med hans nia är bra, men han har ingen kunskap. Det räcker inte. Om du går in i en operationssal och du har värsta såret och det bara rinner blod och allting, man måste operera dig och det kommer in en person som han har avsikten att bli läkare. Han har avsikten att bli läkare, han har inte ens ansökt. Han har en god avsikt. Skulle du tillåta honom att operera dig? Ja? Och säga, men han har en god avsikt. Inshallah, det blir khair. Han lär sig på vägen. Han opererar och sen så förstår han hur man gör. Funkar det? Nej, det funkar inte. Subhanallah, det här är kroppen. Man kan leva med vissa skador, men vad händer om du får skador i religionen? Det kanske är skador som aldrig går att fixa. Så i alla fall, väldigt viktigt att när man ger sig ut för att söka kunskap så ska man ha, eller när man ger sig ut för att göra da'wa så ska man ha kunskap. En annan lärdom från denna hadith, eller från denna mening, är då profeten alaihissalam sa det till honom att du kommer att komma till ett folk som är från Ahlul Kitab. Och här säger de lärda, här så förbereder profeten Muhammad alaihissalam Mu'adh på vad han kommer att möta. Så att han med sin kunskap kan förbereda sig, vad är det han kommer att möta för folk? Vad är det de behöver för slags argument? Vad är det de kommer att säga till mig och vad är det jag behöver säga till dem? Och det är också viktigt när man gör da'wa att man vet vem man tilltalar. Vilken sorts folk man kommer att tilltala. Och folk är olika. Den som är ateist är inte som den som är kristen. Den som är ateist kanske behöver övertygas om Allahs existens. Den som är kristen behöver inte detta. Han tror på Gud. Utan han behöver övertalas om att endast Allah ska dyrkas. Eller hur? Så folk är olika när det kommer till da'wa. Och då gäller det också att när man ska ge sig ut för att göra da'wa, att man är förberedd på vem man kommer att tilltala. Så att man har den sortens kunskap. Att till exempel om de är kristna eller judar, så kommer jag kanske behöva känna till vissa saker från Bibeln. Och vad är det de förnekar från islam? Och så vidare. För att då kunna övertala dem att bli muslimer. Så profeten al-Islam skickade då Mu'ad till Yemen. Och han sa att du kommer att komma till ett folk som är Ahlul Kitab. Det första som du ska kalla dem till är shahadatu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Och i en annan hadith, samma riwaya, så sa han ila an yuwahhidullah. Du ska kalla dem till att särskilja Allah i dyrkan. Och här finns kanske den viktigaste lärdomen med just denna hadith. Och det är att när man gör da'wa till Allah subhanahu wa ta'ala, så är det första som man ska kalla till ett tawhid. Ila an yuwahhidullah. Att man ska särskilja Allah subhanahu wa ta'ala. Shahadatu an la ilaha illallah. Att endast Allah har rätt att dyrkas. Det är det man ska kalla folket till först och främst. Och här lär vi oss också felet som många gör när de säger att de ska göra da'wa. Och de börjar att kalla till annat än tawhid. De går till folk som är kuffar och de säger kanske att det är haram att äta gris. Du ska äta med höger hand. Det är sunna. Du måste släppa skägget. Eller till en tjej, du måste ha hijab och så vidare. Nej, det här är inte relevant just nu. Det är inte det som Allah vill av dessa människor just nu. Det Allah vill av dem är att de ska bli muslimer. De ska gå in i islam och erkänna att endast Allah har rätt att dyrkas. Och att Muhammed är den sista profeten. Sen så kommer resten av dessa regelverk. Så man börjar inte i fel ände, utan man börjar i rätt ände. Att de ska förstå sig på tawhid, som är det viktigaste i islam. Allah subhanahu wa ta'ala skickade alla profeter med detta budskap. Ani abudullah wa ijtanibut tagut. Att endast dyrka Allah och hålla er borta från alla falska gudar. Det här var det som alla profeter var enade på. Att kalla folket till tawhid. Att endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Så det är det viktigaste. Och det är det man ska börja med. Och med tawhid så går människan in i paradiset. Hur mycket synder han än har gjort. Och utan tawhid så går människan aldrig in i paradiset. Hur mycket goda gärningar hon än har gjort. Eller hur? Är det inte så? Så den som dör med la ilaha illallah och endast dyrkar Allah kommer att gå in i Jannah. Även om han kanske först straffas i helvetet så kommer han en dag att tas ut och få gå in i Jannah. Men den som dör utan tawhid, dör när han har satt någonting vid Allahs sida, kommer aldrig att bli förlåten. Och kommer aldrig att få gå in i paradiset. Så det är där man ska börja. Och samma sak när man gör da'wa på muslimer och lär muslimer, så ska man också betona och lägga störst vikt på att korrigera muslimernas akida, deras trosuppfattning. För det finns tyvärr muslimer och folk som tillskriver sig islam som säger la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, men de förstår inte vad det betyder. De säger la ilaha illallah och sen går de till en grav och säger ja Abdul Qadir Jilani och åkallar en död människa. Eller säger ja Rasulullah, ja Hussein, ja Fatima, ja Badawi och så vidare. Och de åkallar andra än Allah. Då har de inte förstått la ilaha illallah. Och de människorna är också i behov av att förstå den korrekta innebörden av tawhid och trosbekännelse. Så i den änden ska man börja med att kalla folket till tawhid. Tayyib. Och sen så sa profeten alaihissalam att om de lyder dig i detta, om de accepterar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, så ska du informera dem att Allah har förpliktigat 5 stycken böner som ska bes varje dag och natt. Yani 5 böner varje dygn. Och här förstår vi dygden av salat, dygden av bönen. Hur otroligt viktigt det är att be i islam. Att efter att man har blivit muslim så finns det ingenting viktigare än salat. Eller hur? Och därför så sa också profeten alaihi salatu wassalam: "Wa'lamu anna khayra a'malikum as-salah." Vet att er bästa gärning är as-salah. Och han sa också as-salah amududdin, att det är yani religionens pelare. Den viktigaste gärningen i islam är as-salah. Och här nämnde han att berätta för dem att Allah har förpliktigat 5 böner varje dygn, varje dag och varje natt. Och det här använder de lärda som bevis för att bevisa att de salat som är obligatoriska är 5. Det finns inga mer salat som är obligatoriska. Ibland så får man frågan, är det wajib att be witr? Vad är svaret? Nej. Är det wajib att be sunna böner? Nej, det är inte wajib. Det här är de böner som är wajib. Men vissa ulema säger att det finns de salat som kan bli obligatoriska på grund av en anledning. Om denna anledning inte uppfylls behöver man inte be dem. Men om denna anledning finns så måste man be dem. Som till exempel vilken bön? Till exempel salat al-id. Om du befinner dig i staden och de ska be id, så håller vissa ulema åsikten att det är wajib att be idbön. Men en som bor på landet där folk inte ber id, det finns några bönder till exempel, de behöver inte be id. Och så vidare. Eller att när man går in i moskén så ber man 2 raka innan man sätter sig. Den korrekta åsikten är att det är wajib. Men någon bor på landet och går aldrig in i moskén. Då säger vi inte till honom, du måste be tahiyyatul masjid. Eller hur? Grunden är att han måste be sina 5 salat. Det här är det som är wajib. Det Allah kommer att fråga honom om på domedagen. Dessa 5 salat vars belöning är vad? Som 50. Subhanallah. Mashallah. När Allah Azza wa Jalla tog upp profeten Muhammad alaihi salam till himlen, till den 7:e himlen, så fick han 1 enda viktigt påbud. Det viktigaste påbudet var att du ska be 5 böner. I början var det 50, eller hur? Och så minskade, tills det blev 5 salat. Och då så säger Allah, de är 5, det kommer aldrig att ändras. Men de är 50 i belöning. Mashallah. Så varje salat som du ber mångdubblas med 10. Nu har ni bett asr, mashallah, det är som att ni har bett 10 stycken asr på domedag, mashallah. Minst. Och sen kan det bli ännu mer, mashallah. Och den här hadithen är också en annan viktig punkt. Vi måste be 5 salam. Det fanns vissa ahlul bidda, till och med här i Sverige. Batterier. Det fanns vissa folk i Sverige som säger att på sommaren när solen inte går ner så behöver man inte be Isha. Det finns ingen Isha. Och de säger att definitionen av Isha är att ljuset försvinner bakom horisonten. Och det gör det inte i Sverige, så det finns ingen Isha. Så att du behöver bara be 4 böner. Vad säger vi till dem? Är det rätt eller fel? Det är fel. För du måste be 5 böner. Även om solen är uppe 24-7. Du måste be 5 böner. Även om solen är nere, solen inte går upp, som det kan vara i de nordligaste delarna på vintern. Solen går inte upp på flera månader. Ska du inte be? Fajr när solen går upp. Solen går inte upp. Ska du strunta i fajr? Solen går inte ner. Du ska inte be maghrib och så vidare. Nej, det här är fel. Utan du ska be 5 böner om dygnet. Och han nämner också ulema. Beviset på det är hadith al-Dajjal. Där profeten al-Islam nämnde att den första dagen Dajjal kommer att vara som var 1 år. En dag kommer vara som 1 år. Jag vet inte om det är 6 dagar dag och 6 dagar natt, eller om det kommer vara ett helt år bara dag och så vidare. Men i alla fall, första dagen är som 1 år. Och då så sa sahaba i Rasulullah, hur ska vi be? Ska vi be som en dag, alltså 5 salat på ett helt år, eller hur ska vi göra? Och då så sa profeten alaihissalam, ni ska räkna ut. Ja, ni till exempel, de som bor i Saudiarabien, de brukade be Isha klockan 8 på kvällen. Nu ska ni be Isha 8 på kvällen, även om solen är uppe. Hela året, spelar ingen roll. Och ni brukar be Fajr 5 på morgonen. Ni ska be Fajr när klockan är 5, även om solen inte har gått upp eller gått ner. Ni ska räkna ut. Och samma sak gäller för folket som bor till exempel i de nordligaste delarna av jorden. De räknar ut när det kommer till bönen och fastan och så vidare. Så alhamdulillah, islam har, mashallah, ett väldigt omfattande regelverk. Och sen så säger profeten alaihissalam, om de accepterar detta från dig, shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah, så berätta då för dem att de ska be. Och om de accepterar bönen, så berätta då att Allah har förpliktigat sadaqa. Och sadaqa i denna hadith betyder zakat. Den obligatoriska almosan. Som ska tas från deras rika och ges till deras fattiga. Här kommer den tredje pelaren i islam. Och det är att man måste betala zakat. Och man förstår också denna hadith vem det är som ska betala zakat. Det är de som är rika. De fattiga behöver inte betala. Och vi förstår också denna hadith att en person som äger en nisab, alltså han äger gränsen för att betala zakat, vilket motsvarar ungefär 3000 kronor. Att du har 3000 kronor sparade på kontot eller hemma orört i ett år, då ska du betala zakat. Då kallas du för rik i islam. Mashallah, du kallas för rik i islam. Så rik är inte bara en person som är miljonär, utan en person som har 10 000 på kontot klassas också som en form av rik person. Och sen så sa profeten alaihissalam en annan viktig lärdom som ulema här nämner, att pengarna ska tas från deras rika och ges till deras fattiga. Ala fuqara ihim. Det ska ges tillbaka till deras fattiga. Och då säger ulema som Sheikh Uthaymin och andra, det här är ett bevis på att zakat först och främst ska delas ut i samma land där man har samlat in det. Inte att du ska samla in pengarna och sen skicka dem till ett annat land. Utan grunden är att pengarna samlas in i till exempel Medina. De delas ut i Medina. Det här är grunden. Och han säger en fin yani, nytta med detta. Är att när de fattiga känner till de rika. Det är så i alla samhällen. De fattiga vet vilka de rika är, eller hur? Om de får veta att de rika har skickat sina pengar utomlands och de inte får ta del av dessa pengar, kommer de bli arga eller glada? Kommer bli arga, eller hur? Men när de får veta att mashallah, våra rika ger oss sin sadaqa och sin zakat, då blir de glada. Och det stärker banden mellan muslimerna. Så att muslimer inte hatar varandra. Eller hur? Mashallah. Och sen så hänvisade profeten Muhammad alaihissalam till en väldigt viktig sak när det kommer till att samla in sadaqa och zakat. Han sa, wa iyyaka wa karaima amwalihim. Och jag varnar dig för att ta deras finaste egendomar. När man tar zakat så tar man ju guld och silver. Man samlar in ibland boskap, viss spannmål och liknande saker. Ta inte det bästa och finaste folk har, utan ta det som är medel, det som är mitt emellan. För tar du det bästa som folk har så kommer de att ogilla det. De säger subhanallah, de här kommer och tar våra bästa saker och lämnar de sämsta sakerna till oss. Så ta det som är lagom. Och så sa han, akta dig för den förtrycktes åkalla. Och då förstår man att ta folks finaste ägodelar till zakat är en form av förtryck. En form av dhulm. Vilket då inte är tillåtet i islam. Och här nämner också ulema en annan viktig sak. När man samlar in sadaqa, zakat. Så, subhanallah, du tar en liten summa pengar som inte skadar de rika. Hur mycket ska man ta? Akila, hur mycket zakat ska man betala? Hur många procent? Är det någon som vet? 2,5%. Du har 100 000 kronor. Hur mycket zakat ska du betala efter ett år? 2500. Hur mycket får du behålla? 97 500. Är det mycket? Har man tagit mycket av dina pengar? Nej, wallah. Har man varit orättvis? Nej. Så de lärda säger att man tar en liten summa pengar som inte skadar din rikedom. Men samtidigt gynnar de fattiga. För en fattig person är det inte mycket att få 2500. Det kan rädda kanske flera månader för honom, eller hur? Men för den rike mannen det är ingenting. Eller det skadar inte hans rikedom att man tog 2,5. Men för den fattiga personen som mashallah är det mycket khair att han fick dessa pengar. Och sen så sa profeten alaihissalam, och jag varnar dig för den förtrycktes åkallan. Wattaqi da'wat al-madlum. Akta dig för att förtrycka en människa så att han gör dua mot dig. Akta dig för hans åkallan. För det finns inget hinder, ingen hijab mellan hans dua och Allah subhanahu wa ta'ala. Och här är ett bevis på att när en person är förtryckt, han är madlum, och han gör dua till Allah subhanahu wa ta'ala, så går hans dua direkt upp till Allah subhanahu wa ta'ala. Och profeten Muhammad sa i en annan hadith, även om han skulle vara en fajir eller kafir. Så akta dig för att förtrycka en människa. Även om han skulle vara dålig och även om han skulle vara kafir. Förtryck inte folk. För vad ska du göra när den här människan går hem och han lyfter händerna mot Allah och ber mot dig? Ska du kunna stoppa honom? Du låser in honom i en cell. Du tar allt han äger. Ska du hindra honom från att göra dua mot dig? Kan du göra det? Nej, du kan inte. Så subhanallah, man ska akta sig för detta. För att hans dua går direkt upp till Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är en stark varning till alla zalimin. Alla de som förtrycker andra människor. Förtrycker andra människor i att bruka våld mot dem. I att ta deras egendom orätt. Att lura muslimer. Och att smutskasta och baktala och kränka muslimernas heder. Den här personen kanske vänder sig mot Allah. Och khalas, då är det kört. Eller hur? Som vi nämnde i förra lektionen. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمًا إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. Att så är det när Allah tar folket och de förtrycker sig själva, dessa städer. Allahs straff är strängt och hårt och kommer plötsligt Så subhanallah. Finns då väldigt många lärdomar i den här hadithen. Vi går vidare till nästa hadith. Och det är en hadith som berättas av Abdurrahman ibn Sa'd al-Sa'di radiyallahu anhu. Där han sa att profeten alayhi sallallahu alaihi wasallam utnämnde en person från al-Azd som kallas för Ibn Lutayba för att samla in sadaqa, för att samla in zakatian. Och när den här mannen kom tillbaka och hade samlat in pengarna, så sa han: det här är till er och det här är till mig, det här är gåvor som jag har fått av folk. Och då så ställde sig profeten al-Islam på al-Mimbar, på predikarstolen, och prisade Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen så sa han: amma ba'd, jag sätter vissa personer av er för att göra vissa arbeten som Allah azza wa jall har beordrat mig med. Och sen så kommer folk och säger: det här är till er och det här är gåvor som jag har fått. Varför satt han inte kvar i sin mammas hus och väntade på att dessa gåvor skulle komma? Om han är uppriktig. Wallahi, ingen av er tar någonting orätt, förutom att han kommer att möta Allah och bära dessa saker på domedagen. Så låt mig inte träffa någon av er som bär på en kamel som romar på domedagen, eller en ko, eller en kamel som romar på domedagen, eller en ko, en kamel som frustrar på domedagen, eller en ko som romar, eller ett lamm som bräker. Och sen så lyfte han sina händer tills man såg undersidan av hans armhålor, och han sa: Allahumma hal ballagtu, och Allah, har jag förmedlat. Denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Så vad är budskapet av denna berättelse? Det är att profeten al-Islam utsåg en man för att samla in zakat. Och det här är de som kallas för al-amilina alayha, de som har fått som uppgift att samla in zakat. Och de är också berättigade en lön för att samla in zakat. Och den här lönen kan tas från zakatpengarna och ges till dem. Yani ledaren tar zakatpengar och ger till dem för att de då gör den här uppgiften att resa runt och samla in zakat. Men den här mannen, när han kom tillbaka med pengarna, så sa han: det här är zakat, det här är till er och det här är till mig. Det här är saker jag har fått. Yani vad hände när han kom till folk och sa: ni ska betala zakat, 2,5%, det ska betalas också. Så gav de zakat och de gav honom gåvor till honom som privatperson. Så han tänkte att det här är mina saker. Men när han kom tillbaka till Medina och sa detta, så blev profeten al-Islam väldigt arg. Och han gick upp på al-Mimbar och samlade folket. Och han sa till folket att det finns de som jag ger det här ansvaret som Allah har gett mig. Och sen kommer de tillbaka och säger: det här är till er och det här är till mig. Varför satt han inte i hans mammas hus och väntade på att dessa gåvor skulle komma till honom? Innebär han vill säga? Han fick dessa gåvor, varför? För att han var den som samlade in zakat. Hade han suttit hemma i sin mammas hus, hade han fått dessa gåvor? Nej, han hade inte fått en krona av någon, eller hur? Men när han tog på sig det här ansvaret, så fick han gåvor av folk. Och sen så nämnde profeten al-Islam och varnade folket att: låt mig inte möta någon av er på domedagen som har tagit någon annans rättighet, för han kommer att få bära det på domedagen. Och sen så nämnde han exempel att vissa kommer att få bära en kamel som han fick som present. Han kommer bära den på domedagen när kamelen gör det här ljudet, frustrar, eller en ko som romar, eller en get eller lamm som bräker. Så vad han vill säga här? Jo, att den som jobbar åt någon och får en lön har inte rätt att ta emot gåvor. Och därför har det också nämnts i en hadith i Muslim Imam Ahmed: hadaya al-umal gulul. Gåvorna som ges till anställda är en form av muta, en form av yani pengar som de inte har rätt att ta. Så jobbar man på staten, åt en muslimsk stat och så vidare, och du jobbar på polisen till exempel, så får du inte ta emot gåvor från folk. Jobbar du i domstolen, får inte ta emot gåvor från folk. Jobbar du i skolan som lärare, som rektor, du får inte ta emot gåvor från folk. Jobbar du på försäkringskassan eller vad det nu kan vara, du får inte ta emot någonting från folk. Och de lärda säger att om sådana här gåvor kommer och du inte kan tacka nej eller du bara får dem, så ska du ge dem till Beitul Mal, statskassan. Du får inte ta dem överhuvudtaget. Och det enda undantaget de nämner är att om du blir bjuden på en bjudning, alltså man bjuder dig på mat, det är en annan sak. Men gåvor får du inte ta emot. Det räknas som en muta som du kommer att komma med på domedagen och bära på. Du har din lön, kallas direkt. För faran är att om du nu jobbar på receptionen i polisen och du har en lång kö med folk och någon kommer med en chokladask till exempel och säger varsågod, en present, ett presentkort. Ja? Du känner för den här personen, tacksamhet, eller hur? Alltså, kön är lång, jävla gå före. Eller hur? Den risken finns. Eller han gjort någonting fel, fast vi tar bort den här böter eller någonting. Alltså, du kan gå. Det här ska inte finnas i islam. Utan du jobbar, du får din lön, kallas direkt. Ta inte emot gåvor från de som du arbetar med. På fritiden är en annan sak. Om det har med dig och dina barn eller kompisar att göra. Men inte relatera till arbetet. Och det är också ett fel som många gör, att de ger presenter till lärarna. Eller hur? Man ger presenter till lärarna i skolan. Och de lärda säger att det här ska man inte göra. Lärarna ska inte ta emot dessa presenter. Så länge han är personens lärare. Om det är slut, han har skrivit slutbetygen och så vidare, det är en annan sak. Men så länge han är personens lärare så ska man inte ge present. För det kan också leda till att han kanske behandlar eleven orättvist. Att han gärna särskiljer honom över andra elever. Vi går vidare till nästa hadith som är väldigt viktig. Och det är en hadith som berättas av Abu Huraira radiyallahu anhu. Där säger han att profeten alaihi salatu wassalam säger: man kanet indahu madlamatun li akhihi min irdihi au min shay falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri madlamatihi wa in lam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fayuhmalu alayhi. I denna hadith så säger profeten a.s. den som har gjort orättvisa mot sin broder, kränkt honom i hans heder eller någonting annat, så ska han försona eller be om förlåtelse innan det kommer en dag. En dag där varken guld eller silver kan befria honom. Och om han har goda gärningar så kommer det tas från honom i enlighet med mycket fel han har gjort mot personen. Och om han inte har några goda gärningar så kommer man ta från personens synder och personen kommer att få bära dem. Och denna hadith finns i Bukhari. En väldigt, väldigt viktig hadith. Här så beordrar profeten Muhammad a.s. muslimerna att göra upp med sina problem i dunja, i det här livet. Har du gjort orättvisa mot en människa i det här livet, så ska du göra upp nu innan domedagen. För på domedagen kan du inte gå till folk och säga förlåt. Du kan inte gå till folk på domedagen med pengar du har stulit och ge tillbaka. Eller hur? Du kan inte gå till en person du skadade och säga varsågod, skada mig tillbaka. Nej, det finns inte på domedagen. Utan på domedagen är det enda man kommer att handla med sayyiat och hasanat. Goda gärningar och dåliga gärningar. Det är det som kommer att utbytas på domedagen. Annat finns inte. Så man ska göra upp i detta liv. Man ska be om förlåtelse till de man har förtryckt i detta liv. Och låt oss reflektera över denna hadith. Den som har en madlama, den som har förtryckt en annan muslim. Och här säger Sheikh Uthaymin, det kan vara all form av förtryck. Det kan vara relaterat till blod, egendom eller heder. Om man till exempel förtryckt en muslim i hans blod, man kanske har skadat en muslim, kanske har mördat en muslim och så vidare. och du bor i ett muslims land, hur ska du då göra upp den här orättvisan? Du ska gå och överlämna dig själv till polisen så att personen får ta ut sin rätt från dig. Det kan vara vedergällning, att du till exempel, du bröt hans finger, man bryter ditt finger om personen inte förlåter. Eller att du får betala blodspengar, får betala straffpengar till den här personen. Så att han blir nöjd och säger khalas, du förlåter. Du kan inte bara gå och slå och mörda folk och sen sitta hemma och säga stopp för Allah. Nej, wallahi, de har också en rättighet dessa människor. Så du måste överlämna dig själv till den yani, rättsinstansen som kommer att döma dig. Taib, om du har gjort orättvisa mot en människa i hans pengar. Du har stulit från en annan människa. Du har lurat en annan människa. Du har bedragit en annan människa. Du har lånat någonting med avsikten att inte betala tillbaka. Vilket också är stöld. Hur ska du då ge igen det här, den här orättvisan i dunia? Ja, vad ska man göra? Om du har stulit någonting från en människa, från en broder. Hur ska du försona med honom? Du ska ge tillbaka. Samma sak där. Du kan inte bara sitta hemma och säga stack för Allah så har han pengar i fickan. Nej. Du måste ge tillbaka hans pengar. Och vissa lärde sig även om du har bränt dem. Du har inga pengar, du är helt pank. Alltså du ändå skyldar honom pengarna. Om personen dör då, vad gör du då? Du stal hans pengar och sen ångrar du dig och han har dött. Vad gör du då? Du ger dem till familjen. För att när en människa dör så är det hans familj som är de mest berättigade till hans egendom. De som får ärva hans egendom. Och de pengarna du har stulit är hans egendom. Vad gör man om man inte vet vem personen är då? Du rånar någon tjänste här, det var mörkt. Du vet inte vem personen är. Och sen så ångrar du dig sista för alla vad jag har gjort för någonting. Hur ska du ge tillbaka pengarna? Nej, man skänker dem i sadaqa. Om man inte vet vem det är, då skänker man dem. Till exempel det var 1000 spänn. Du ger dem till fattiga. Med avsikten att belöningen ska gå till den här personen. Du ger tillbaka. Om man har förtryckt en människa i hans heder. Man har kränkt en människa i hans heder. Och man ångrar sig. Man gjorde våld, man har baktalat en muslim. Man har smutskastat en muslim. Och det här är tyvärr vanligt. Att folk ljuger om varandra. Att du kallar en tjej för hora. Det är så grovt i islam. Det är en smutskastning. I ett muslims land, du får hårt straff för detta. Kallar en person för bög. Eller? Eller ljuger om en person, sprider skvaller, baktal, snackar skit med människor bakom ryggen. Då måste du be om förlåtelse. Och vissa lärare säger att du måste gå till personen och säga jag har snackat skit om dig, jag har ljugit om dig, snälla förlåt mig. Andra lärare säger, det här är om han vet. Han fick höra vad du sa om honom. Be om förlåtelse. Men vad händer om du går till personen? Du ångrar dig. Du går till personen och säger brorsan förlåt mig, wallah, jag sa mycket fula saker om dig. Astaghfirullah, jag ber om förlåtelse. Och han säger nej. Aldrig. Vad gör du då? Problem, eller hur? Han säger yawm al-qiyam. Jag vill ha dina hasanat. Ha? Då säger Sheikh Uthaymeen, du kan erbjuda honom pengar. Yani khalas, här är pengar. Snälla förlåt mig, här är 10 000 spänn. Förlåt mig. Om han ändå vägrar och Allah vet att du är uppriktig så kommer Allah inshallah och ta'ala se till att han förlåter dig på domedagen. Förstår ni? Om personen inte vet att du har snackat skit om honom eller henne, då så säger många lärda att man ska inte gå till personen och nämna att man har sagt fula saker om personen. Utan man ska istället tala gott om personen. Till exempel du satt med 5 kompisar och snackade skit om en annan kille. Sen så känner du att staffan var fel. Nästa gång du sitter med de här människorna, snacka bra om den här killen. Säg wallah, han är en bra kille, han är en schysst kille och så vidare. Och sen gör istighfar, be Allah att han ska förlåta den här personen. Gör dua för honom och så vidare. Och inshallah det här kommer att förlåta dina synder. Tayyib. För problemet är att om han inte vet att han snackat illa om honom. Och sen kommer du upp till honom och säger att jag baktalade dig, jag pratade illa om dig. Så de flesta människor tar åt sig och tänker, vadå, vad har du gjort så där för? Och stämningen blir dålig mellan er. Även om han säger okej, jag förlåter dig. Stämningen blir dålig. Och islam uppmanar till att vi ska ha bra stämning och brödraskap mellan muslimer. Så då säger ulema, bättre att låta bli. Om han inte vet om det, gärna prata gott om personen, gör dua för personen och be om förlåtelse för personen. För vad händer om man förtrycker folk i det här livet? Och inte försonar. Man inte ber om förlåtelse. Och du dör. Subhanallah, du kommer på domedagen. Och då kommer allting fram. Och folk vill ha sin rätt tillbaka. Du slog mig, du tog mina pengar, du baktalade mig. Khalas, jag vill ha min haq, jag vill ha min rätt idag. Och du står där och har ingenting annat att erbjuda än dina hasanat, dina goda gärningar. Om du ens har några. Goda gärningar som du fick av bönen, fastan och så vidare. Vilket är det som ska vägas på domedagens våg. Det som människan håller yani, så otroligt hårt på domedagen. Man vill inte ge bort en enda hasanat till någon. Men på den dagen måste du börja betala från dina hasanat till de människor som du har förtryckt. Och om dina hasanat tar slut, så kommer man ta från de här människornas synder och kasta på dig. Och så sa profeten i en annan hadith, tills han kastas i helvetet. Han nämnde att en person kommer med berg av hasanat på domedagen. Berg av hasanat. Han gör så mycket gott i det här livet. Men han förtryckte folk, han slog folk, baktalade folk, tog folks pengar och så vidare. Och på domedagen får han börja betala tills hans berg försvinner. Och folk kastar deras synder på honom och han kastar sen i helvetet. Subhanallah. Så förstår vi nu allvaret av att förtrycka andra människor. Vad är det som väntar att vara min i nästa liv? Förstår ni? Så därför ska man vara så otroligt försiktig, wallahi. Man ska aldrig förtrycka någon i detta liv. För det är mörker på domedagen. Någonting som du kommer att ångra i nästa liv. Så man ska alltid som muslim försöka vara rättvis. Mot allt och alla. Och som vi sa i förra lektionen, till och med mot din fiende ska det vara rättvis. I islam förtrycker vi ingen. Eller hur? Allah har gjort det haram att vi förtrycker varandra. Man är rättvis mot allt och alla. Så är det. Alhamdulillah. Tayyib, vi kan ta några frågor innan det är salat. Jazakallahu khairan.